Gott att få mötas till gudstjänst på långfredagen. Gott att se er allesammans. Vi började igår kväll. Inte alla var här, men det var bra mycket folk här som firade nattvarden tillsammans. För mig blev det lite chock när jag kom, för jag var inte beredd på en sådant nattvardsfirande ute i församlingssalen. Men det var en stor och fin upplevelse. Och det kändes helighet när vi satt här inne och lyssnade till fiol och gitarr och lyssnade till texterna ifrån Getsemane kvällen. Ja. Och idag så är vi framme vid långfredagen. Och vi har fått lyssna till mycket fin sång och musik. Spikarnas lovsång av Niklas Hallman. Hur kan man komma på ett sånt uttryck? Spikarna i händerna och fötterna. Om du nu var spikar, men ja, han korsfästes i alla fall. Jag fick det förklarat för mig att de här fem rosorna här framme på altarbordet är omsorgsgruppen här som har gjort i ordning det. De ska symbolisera såren i Jesu kropp. Det är händerna och fötterna, och det är ett också för såret i hans sida där spjutet stacks upp. Så det blir fem stycken rosor här för de fem såren. Kan ni titta på dem och tänka på det när ni hör den här sången, Spikarnas lovsång. Men jag ska be att få läsa texter för oss, ett par stycken idag. Jag läser den första ifrån Lukas evangeliet. Den kommer väl på väggen med så ni kan följa med där. Jag läser ifrån kapitel 23 och vers nummer 39. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till den nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände, han prisade Gud och han sa: han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, så vände de hemåt. De slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner, bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, de stod på avstånd och såg allt sammans. Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataja, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den och han svepte den i linnetyg och han la den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit från Galileen och tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor. Och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Får jag lov att läsa även en text från Matteus evangeliet. Jag läser det från det 27 kapitlet och vers nummer 3. När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, då ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sa: jag har syndat, jag har förått oskyldigt blod. De svarade: vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Överste prästerna tog pengarna och sa: det går inte att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och de beslöt att istället köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåken. Så uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. De tog de 30 silvermynten, priset på den prissatte. Honom som några israeliter bestämde priset på och gav dem i betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Amen. Ibland känner jag att det räcker att jag läser texten, och jag ska inte säga allt för mycket idag, men jag skulle vilja säga ett par saker runt de här texterna. Försoningen som vi har sjungit om, den är ju ett mysterium. Mysterion, grekiskans ord. Det är någonting som är oåtkomligt, som är hemligt, som är fördolt. Det är alltså inte riktigt detsamma som det ord vi lånat in till svenska när vi säger mysterium. För ett mysterium, det ska man ju lösa. Det vet ju jag som har läst deckarna, tvillingdeckarna och sådana böcker. Eller hur? Mysteriet var liksom en slags krånglig rebus, men det gick att nysta upp det och det gick att hitta någon slags lösning på mysteriet. Det här med Jesu död på Golgata och hur det kan försona oss med himmelens Gud. Ja, vi kan läsa orden, vi kan försöka, men grundläggande är det ändå så att det ligger utanför de fem sinnena och den logiska bearbetningens förmåga att pejla djupet av. Det är att erfara, det är att uppleva, det är att ta till sig. Så jag ska med något bibelstudium en gång försöka förklara så mycket jag kan. Men jag säger redan nu, det blir aldrig mer än högst halvvägs. För det går inte att förstå det riktigt. Påsken. Här är vi nu. Björn leder gudstjänsten, jag predikade. Igår var det David, Ivansson och Per Sjönneby som var mest i farten. Så mycket män. Va? På Golgata var det ju kvinnorna som är i centrum. Det var ju de som stod närmast, som samlades. Det var de som, vet vi redan nu, skulle möta honom först efter hans uppståndelse. Det vimlar ju så att säga av kvinnorna i påskdramat. Hur i all världen har det blivit så mycket män av det hela? Ja, men det är klart att försoningen gäller både kvinnor och män. Lärjungarna var inte de första vittnena, det var ju kvinnorna. Och i Johannes evangelium står det att några stod inte bara på avstånd, utan det stod åtminstone tre kvinnor nära korset. Och Johannes själv, som hävdade att han stod intill korset, ända fram till slutet. Det var tre Marior, Maria, mamman, det var Maria Magdala och sen Anna Maria som var Klopas hustru. De stod där framme. Och Lukas, det läste jag ju för dig, att det var en mängd kvinnor eller flera stycken som hade följt med. Och de såg var graven var någonstans. De gav inte upp när kvällen var slut. De såg hur denne Josef från Arimataja, hur han hann iväg till Pilatus, hur fick han företräde. Men de såg honom plocka ner, och det var väldigt ovanligt. För en korsfäst person skulle bara tas ned av soldaterna och släpas iväg till Gehenna, sopstationen. Det som nu har fått namnet helvete i vår bibelöversättning. Där skulle det slängas och brännas. De gravsattes aldrig. Det var en fantastisk hedersbevisning när Josef plockade ner kroppen och lade den i en grav där ingen hade lagt. Kvinnorna följde med och såg det. Ja, är det lättare för kvinnor tror ni? De kanske är lite mindre påpassade än männen. Männen kanske var lite rädda att bli fångade som sympatisörer, som lärjungar, som anhängare till någon som delvis betraktades som någon slags revolutionsfigur. Det var kanske farligare för dem. Ja, det är möjligt. Kvinnorna kanske kunde agera lite mer i skymundan. Det är inte helt ovanligt att det är på det sättet. Eller tror ni att det var för att de älskade Jesus mer som de stod där? Kan man mäta kärlek? Kan man säga vad som är mer eller mindre kärlek? Nej, nu är jag på gungfly, det känner jag ju själv. Det är svårt. Men jag blir gripen och jag blir rörd av dessa kvinnor som står vid korset. Som trotsar rädslan, oppositionen, den här makten som har ockuperat landet. De står där som i trots. Maria som har följt honom, räddats. Fått ett människovärde som hon saknade som kvinna i det här samhället. Maria, mamman. Det är min son som hänger här. Inte kan jag lämna den här platsen. Är det nu svärdet går genom hennes själ? Det måste ju vara någonting alldeles ohyggligt. Det som händer här. De hade stått där vid korset. De hade hört honom. De hade hört honom ropa, min Gud, varför har du övergivit mig? Hur kändes det för Johannes? Va? Jesus som alltid varit så trygg i att jag och Fadern är ett. Jag är Messias. Har han gett upp hoppet? Har till och med Jesus nu bekräftat att det här var en fåfäng dröm som vi har drömt tillsammans. Men det är slut. Hur kändes det för Maria? Hon som hade velat hämta hem honom i början på hans gärning. Och säga, kom hem nu Jesus. Vad är det för dumheter att hålla på med detta? Vara gå omkring som någon slags mirakelmänniska. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ja. Fast de stod ju kvar. Så de hörde ju honom också ropa. Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Det var kvällsbön för judiska pojkar. Det var hans Gud som haver. Jag har sagt det tidigare. Och jag har sagt att jag tror så oerhört mycket på att nöta in en del enkla böner. För de som man lär sig utantill som barn, de sitter kvar när du har glömt allt du gjort under ditt yrkesverksamma liv. När huvudet börjar svikta och du inte kan svara på frågor längre. Men det har jag sett hos gamla människor, en gammal sångtext eller en bön, Gud som haver. Och det räcker att vingla in i himlen på en sån bön. Så det är fint med alla som är måna om att försöka lära barn och unga de här bönerna. Gud välsigna er. Ni som jobbar med scouter och ja, söndagsskola och A-church och allt sammans. Det här sliter ibland och tycker att det skulle vara skönare att vara hemma. Ni har en rik skörd i himmelen. Det är jag väldigt säker på. Så Gud välsigna er. Kämpade djävulen med Jesus? Kämpade Jesus med djävulen på korset, tror ni? Kanske. Jag vet inte. Ska man uttrycka det så? Eller kämpade han med sin egen impuls att ge upp? Brottades han kanske snarare med Gud på korset? Gud, kan detta vara din vilja, denna djävulska smärta? Alltså, Jesus han brottades med djävulen när djävulen frestade honom i början av hans vandring. då kommer ju över honom att fresta med makt och härlighet och pengar. Fall ner för mig så ska du få alltihopa. Resten av Jesu vandring här på jorden, jag uppfattar inte att han har särskilt stora bekymmer med djävulen. Han har liksom den suveräna makten. Han är Gud samtidigt som han är människa. Han stillar vågor på sjön och han har allt i sin hand. Kanske är det mer Gud han brottas med och Guds planer. Och segern som han vann, det var att överlåta allt i Guds händer. Det var det som var segern. Det var det att ropa den där till slut när han ger upp alla andra önskningar. I dina händer anbefaller jag min ande. Det är klart att vi ska göra vad vi kan för att ha ett gott liv. Får jag ändå säga så här, att när mörkret rullar in över ditt liv, de mörka skyarna, och det gör de för oss alla förr eller senare, så ligger kanske inte segern i att kämpa emot så hiskeligt och drömma om att du ska känna dig lika ung och stark när du är 90 år som du gjorde när du var 50. Det funkar inte så. När mörkret rullar under ditt liv, stå kvar vid korset. Stå kvar vid överlåtelsen. Stå kvar som Maria, Mariorna och Johannes. För de stod kvar vid korset. Och Jesus hängde kvar ända in i slutet. Jag har läst att det finns 36 000 samfund här på jorden. Tror ni på en sån siffra? Alltså jag är rätt skeptisk till mycket siffror jag läser. Folk de chansar hej vill så där. De vet inte så mycket som de tror. Men det finns en hiskelig massa samfund i alla fall. Ja, det gör det. Ortodoxa och katolska och lutherska och evangeliska och karismatiska och konservativa och liberala och Gud vet vad. Och ibland tänker vi, hur ska det gå med våra kyrkor? Hur ska det gå med frikyrkorna i Sverige? Hur ska det gå med den här församlingen? Ja. Jag vet inte. Men jag vet en sak som jag är väldigt säker på. För den församling och den kyrka som vill överleva gäller att stå kvar nära korset. Förlorar man närheten till korset, till överlåtelsen, till mysteriet, till den obegripliga försoningen, och förlorar vi allt. Det är bra att försöka vara relevanta och förklara, och vi ska försöka anpassa oss på många olika sätt i samhället. Men ska du ta på dig att förklara mysteriet och bli begriplig för samhället, du kommer att hugga i sten. Det är bara att stå kvar vid korset och dess mysterium, för där ligger segern. I alla fall. Kvinnorna gjorde rätt hur de än kände. De gick hem för att förbereda salvor och oljor och kryddor för att svepa in hans kropp i detta. Som de ju gjorde på morgonen efter långfredagen. Att fortsätta, förstår du, att göra det rätta. Ja. En del pejlar så mycket. Hur mycket tror jag? Hur känns det? Hur andlig är jag? Hur förfärlig är jag? Känn inte efter så förfärligt mycket varenda gång. Gör det rätta. Hylla Jesus. Smörj honom, vill jag på att säga. Ge honom ära. Gå till gudstjänsten. Gör det rätta. Ja. När jag flyttade från Finspång, kanske jag berättat det, men jag börjar bli gammal i gården, till och med i den här församlingen nu. Så vet jag att jag slängde käft ibland med en granne jag hade där på Blåbärstigen. Och han drev med mig, för han var uppvuxen i frikyrklig sammanhang men hade lämnat det. Och han drev ofta med mig, men vi hade roligt tillsammans. Men när jag slutade min pastortjänst och flyttade ifrån Finspång, så pratade jag lite grann med honom i något sammanhang. Och då, plötsligt, så sa han. Ja, sa han. Du kan ju veta om det i alla fall nu. Att de där söndagarna, när du har gått till gudstjänst, då har jag stått där bakom gardinen i mitt vardagsrum och tittat på dig. Nästan varenda söndag så har jag sett dig gå ner till den där gudstjänsten. Det blev för honom en slags vittnesbörd. En slags predikan. En slags återupplevande av att det finns de som tror på det här. Vem är jag? Vad tror jag? Du vet aldrig vem som tittar på dig. Och det behöver inte vara så märkvärdiga vittnesbörd du ger. Du behöver inte utlägga texten som den värsta teolog för människor. Ibland räcker du att du kliver ut genom ytterdörren och går till kyrkan. Och någon kan titta på dig och se att det finns någon som visar trohet. Fortsätt och gör det rätta. Stå kvar. Judas. Jag läste ju om honom också. Han är ju problematisk. Svår. Han förrådde Jesus. Men var han ond? Var han ondskefull? Var han en dålig människa? Hade jag kunnat förråda Jesus? Hur i all världen ska jag pejla sådana frågor? Men det är klart att när jag tänker på hur rädd jag har varit ibland och hur feg jag har varit ibland för ganska små oskyldiga saker som skulle kunna drabba mig och jag har smitit undan, så har jag inte alltid de högsta tankarna om mig själv. Det måste jag väl erkänna. Kanske hade jag också kunnat förråda Jesus. Nu var det ju inte bara så där att han förrådde som Petrus som blev pressad vid en situation, utan han gick ju ett steg längre. Han sålde ju Jesus för 30 silverpengar. Det var ersättningen man skulle ge för en slav om man hade råkat slå ihjäl den i Moseböckerna. Slår jag ihjäl någon annans slav så skulle jag ersätta honom med 30 silverpengar. Ja, ja, jag vet inte. Matteus, han säger ju ändå, de andra också, Markus likadant, han har blivit utvald av Jesus. Ingenting tyder på att det var något falskt i honom då. Han hade fått makt över orena andar, han hade predikat, han hade likt de andra lärjungarna gått runt och vittnat i byarna. Judas var en utav de 12 på riktigt. Lukas, han skriver uttrycket att Satan for in i Judas. Jaha, när då? Var det i hastigheten? Ja. Ja, men så där säger ju folk ibland när de har gjort någonting dumt. Ja, jag vet inte vad som flög i mig, men jag klippte till. Jaha, ja, vet inte vad det var som flög i dig, nej. Nej, det kanske inte, det låter ju inte, det låter otrevligt, men det låter tillfälligt. Knappast inte att han hade gett sig hän åt djävulskap och elände. Nej. I Petrus, han säger så här i Apostlagärningarna att om Judas, att han skulle lämna dem och han skulle ju ersättas och han skulle hamna där han hör hemma, står det. Där han hör hemma. Står så i Apostlagärningarna. Ja, var hörde Judas hemma, tycker du? Vi tänker väl underförstått någon slags fördärv, någon slags helvete här. Vi säger ju så, folk, när de svär, dra åt och så väljer man något lämpligt ställe. Men jag har inte mött någon som menat det när de har sagt så till mig. Inte på riktigt, utan har mest varit uttryck för att de är förfärade och arga och vill bli av med min närvaro. Och de uttrycker sig djupa avsky för mitt agerande eller vad jag sagt. Men ingen har önskat mig på riktigt till något fördärv för alltid, om man skulle tala om sådana saker. Det där får vi återkomma till i något sådana här bibelstudier. Så mycket bibelstudier jag lovar er. Va? Ja, det blir roligt. Ja, nej, men Jag kan ju inte tänka mig, som en del tolkar det här, att det betyder att han var utvald av Gud till att bli en förrädare. Skulle Gud kunna välja någon att bli förrädare förutbestämt? Det skulle ju gå emot hela Guds väsen. Nej, men så kan det ju bara inte vara. Johannes är den mest negativa. Han låter till och med där Jesus säga om sina lärjungar att en av er är en djävul. Och då är det ju Judas han menar. Och det är Judas som är snål när den kvinna smörjer Jesu fötter med nardus och salman. Det är Judas som säger det var ju väldigt slöseri det här. Det här kunde man ju ha sålt och gett åt de fattiga. Men det här sa han för att han var kassör. Och han var inte bara kassör, de är i regel väldigt hederliga och bra folk. Men den här personen skulle stjäla, säger Johannes. Hur i all världen han visste det? Och varför han inte sa något till Jesus? Kan man ju fundera på. Hur som helst, motiven. Ja, jag vet inte motiven. Jag har spekulerat mycket att han trodde att Jesus skulle starta en riktig revolution och det skulle bli seger. Att han tyckte Jesus var för slö helt enkelt. Och nu ska han tvinga fram en konfrontation och då ska det visa sig att Jesus är herre. Möjligt. Osannolikt. Eller var han verkligen besviken på Jesus? Kanske. Efteråt så står det att han ångrade sig. Han ångrade sig. Han ångrade sig. Och hela texten här visar ju, han visste ju att han hade förrått oskyldigt blod. Översteprästerna hade ingenting att invända mot det. De sa först, det angår inte oss, men när det pengarna låg i templet där, så säger de, det är blodspengar. För de var fullt medvetna om att den här mannen har inte gjort det onda som vi tillvitar honom. Alla var överens om att det var ett justitiemord det här. Och han kände som förfärlig ånger. Vad skulle han göra? Ta tillbaka era pengar? Nej, det angår inte oss. Vi vill inte ha dina pengar. Och så ser jag honom gå iväg ut där med den där penningpåsen. Den som nyss skulle ge honom lite guldkant i tillvaron. Men plötsligt så brände den som eld i fickorna. De här pengarna som skulle kunna köpa saker för, men han hade totalt förlorat lusten att använda pengarna till någonting. Han bara hatade de där pengarna som låg i fickan. Han bara hatade dem. Han går upp till templet. Det är ju där judarna hör hemma. Och där står portarna öppna. Det gjorde de en stor del av dagen. För prästerna måste ju gå ut och in och göra sin tjänst. Det var inga tältöppningar. Det var hiskeligare portar, många meter höga, förstår ni. Så det var en apparat att öppna dem och stänga dem. Och där inne fanns ju bönaltaret. Och där fanns ljusstaken och där fanns skådebrödet. Han var inte präst. Han fick inte gå in på prästernas gård. Men han kunde stå utanför. Tror ni att man kan kasta in pengarna dit? 20 meter? Ja, kast med en liten boll. Jag skulle kanske inte fixa det. Men har du en penning, 30 silverpengar med vikt, svepa runt det så här. En slunga. Vash! In i själva templet. Krasch på golvet. Och så ligger 30. De silverpengar utspridda där. Och sen gick han och tog livet av sig i sin mörker, i sin förtvivlan, i sin ensamhet, i sin djupa ånger. Ja. När Jesus dog, står det, då brast förlåten i templet emellan platsen med det heligaste, det allra heligaste och det heliga. De flesta evangelister skriver det brast uppifrån och ner. Borde det inte vara nerifrån och upp, tycker ni? Jesus var ju på Golgata. Eller skulle det symbolisera att det är Gud som ger frälsningen? Det brast mitt i tu. Jag älskar att läsa den här texten hos Lukas, för han skriver inte så. Han skriver att det gick av på mitten. Ja. Förhänget, det var ett hiskeligt stort förhänge framför det heligaste, det allra heligaste. Det hängde över en balk. Den var mycket, mycket grövre än den där balken ni har i taket. Jag tittar på den ibland och tänker, är ingen risk med snön här? Nej. Nej. Balken i templet var vida mycket grövre. Och så hänger ju förlåten över den. Två stycken som faller ner. En öppning på ena sidan och en på andra sidan. Man kunde aldrig se in i det allra heligaste. Får jag fråga er nu, om den här förlåten går av på mitten, vad går den då av? Ja, just det. Det är ju här som är mitten, här uppe, över balken. I så fall, om det här stämmer, om Lukas version stämmer, då blev det inte en liten glipa som man möjligtvis kunde bända upp, för det här vägde ju många ton det här förhänget. Då blev det inte en glipa man kunde bända upp med en kofot och kika ut. I så fall, om Lukas evangelium stämmer, då föll det till marken med dunder och brak. Då öppnades det fullständigt emellan det allra heligaste och det heliga. Ja, vad är det för Gud som bor där inne då? En som kommer ut i det heliga rummet, känner vällukten av bönealtaret, ser ljusstaken, ser skådebrödet, offren ni ger av kärlek till mig. Men vad är det här för sketna pengar som ligger på golvet? Ska inte ligga här? Sparkade iväg dem? Eller har du en Gud som böjer sig ner, plockar upp dem och säger, jag hör din bön, Judas. Jag känner din ånger. Jag känner din smärta. Jag hör hur du ber. För en del människor vet inte hur de ska formulera sina böner med ord. Men ibland kan en penninggåva vara ett rop till himmelens Gud. Så är det också. En Gud som förlåter syndaren. Jag har ibland upprepat vad en del predikanter sa till mig i min ungdom. Att när Jesus dog på Golgata, den första som gick på den här frälsningsbron som Jesus vann på Golgata, det var rövaren som hängde vid hans sida. För en rövare sa ju, idag, eller Jesus sa till honom när han bad om en tanke, idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren var först. Fast nu tänker jag, kanske inte. Kanske Jesus står där och säger, take it easy. Lugna ner dig några steg, kära rövare. Jag har en kompis. Jag har en kompis. Och han ska gå först. Kan det vara så? I min tro är det så. Och höll den bron för Judas. Förrädaren, svikaren, sinnebilden för allt djävulskap. Då håller den bron för dig. Det är därför vi kan leva lugna, trygga i vår tro, i vår frälsning, i vårt hopp. Han vann en seger och segern håller. Bron håller. Den håller för alla miljarder människor att vandra på. Amen. Helige far, tack att du är oss nära den här stunden. Tack för att du hängde kvar och dina närmaste vänner stod kvar. Och allting som skulle ske fullbordades. Du hängde kvar in i fullbordans ögonblick. Herre, vi tackar dig för att du vann denna enastående frälsning för oss alla. Och vi ber om nåden att också vi får vara trogna de dagar vi har. De ljusa dagarna när det kanske går lättare. Men också de mörka dagarna när de där skyarna ridlar in som vi inte riktigt önskar oss men som måste komma ibland. Herre, att vi står kvar och överlåter allt i dina händer. Där segern vanns och vins. I Jesu namn. Amen.